Ja, advent och att göra sig i ordning, det hör ju väldigt mycket ihop med den här tiden där vi ska förbereda så mycket inför både den här adventstiden. Vi pyntar och har oss och tänder ljus, och det behöver vi ju göra i den här mörka årstiden. Även om jag tycker att den här årets november som vi har precis passerat har varit ovanligt ljus, måste jag säga, med mycket sol under november månad. Även om vi har saknat snön och saknar fortfarande den stora mängden snö, men det är på gott och ont tycker jag. Det är bra med snöbefriat område också. Slipper man få ryggskott. Men advent handlar ju så mycket också om ankomst. Det är Mats läste här i inledningen som inledningsord om att Jesus kom inridande. Precis som det var förutsagt genom profeten. Och han ska ju komma tillbaka, och det är ju den adventstiden som vi på något speciellt sätt ska tänkas fira. Att vi tänder ett ljus extra för varje söndag nu framåt till den fjärde advent, när Jesus föddes på jul, under julhelgen. Men som Inga-Lill så riktigt sa också, så är ju inte Jesus det lilla Jesusbarnet längre, utan han har ju fullbordat sitt verk, och han sitter på faderns högra sida idag med en förväntan. Det står att han sitter där inte overksam, utan han sitter där och ber för oss. Och jag tror väldigt mycket att han ber för oss idag, och handlar om att vi på ett rätt sätt ska förbereda oss inför hans ankomst. Precis som lärjungarna fick göra, precis som barnen gjorde, och de vuxna tillsammans skar de kvistar från träden och bredde ut på vägen för att han kom. Ankomsten var där, Jesus från Nazaret. Och idag försöka få oss att tänka på just det här att Jesus faktiskt ska komma tillbaka. Jesu återkomst talas ju om väldigt mycket i Bibeln, och inte minst han själv talade ju om att han skulle komma tillbaka på samma sätt som de såg honom lämna lärjungarna. Till sin förskräckelse kan jag tänka mig att de blev lämnade ensamma där på berget, och de fick se honom tas upp till himmelen. Jag kan tänka mig att många tankar gick igenom deras huvuden. Hur ska det nu gå för oss? Men jag tror att de knöt sig väldigt starkt fast med det där löftet att jag ska komma tillbaka. Jag ska komma tillbaka på samma sätt som ni har sett mig fara upp till himlen, ska jag komma tillbaka. Och jag tror att det där sista orden som Jesus sa, de kom att betyda väldigt mycket för lärjungarna och för apostlarna, för de kristna i den första tiden. Och hur mycket mer borde det då inte betyda för oss? Men ni vet att det här går ju lite grann i skov med vad som är inne och vad som är ute att predika om och tala om. Och det här med Jesu andra tillkommelse eller Jesu återkomst, det har ju varit lite grann lagt på hyllan de sista årtiondena, kan man säga. För att jag minns ju på 70-talet, 80 kanske lite grann också, så var det ju väldigt mycket tal om Jesu återkomst i kyrkorna och i församlingarna. Och till och med på bilar, bakrutorna, så stod det Jesus kommer snart. Och så vidare. Överallt i naturen, på stenar vid vägkanten, stod det Jesus kommer snart. Och så vidare. Men i somras så blev jag glad faktiskt. När vi var ute och körde bil längs vägarna, så såg jag en stenmur eller en stenvägg vid vägkanten, där det stod just det här, Jesus kommer snart. Visst stod det så? Och jag nästan såg jag rätt, för det var så länge sedan man såg ett sånt budskap. Men det stod så, Jesus kommer snart. Och det är ju väldigt aktuellt. Om det var aktuellt på 70-talet, om det var aktuellt på lärjungarnas tid, på Bibelns tid, att man väntade Jesus snara ankomst, så hur mycket mer ska det då inte vara för oss? Och jag tror att det är väldigt viktigt för oss i våra dagar. Det har ju väl alltid varit så att man måste rätt förstå sin tid. Visst är det bra att påminna sig om tider som har farit. Men ibland så kan det ju vara som här, jag tänker mig här i Bollsta. Om man tänker på hur fantastiskt det har varit. Vilken fart och vilket köpcentrum det var här för x antal år sedan. Det var fyllt med affärer och folk reste hit till Bollsta för att handla. Och idag så åker man bort för att handla. För det finns inte så mycket skyltfönster kvar. Alltså att tala om det förgångna kan vara bra. Men inte om det blir så att det var alltid mycket bättre förr. Ju förr desto bättre, brukar jag säga. Utan att vi har ju ändå det bästa framför oss. Och jag tror att det gäller också lite grann för ett samhälle där människor bor och beder med förväntan att Jesus ska komma tillbaka. Och det är just om det jag tänkte tala idag en stund. Om vad gör vi under tiden vi väntar? Och vi ska läsa från andra Petrusbrevets tredje kapitel, de 18 första verserna där. Alltså det handlar alltså om hela tredje kapitlet. Detta är redan det andra brevet som jag skriver till er, mina älskade, så börjar Petrus. I båda har jag genom mina påminnelser velat väcka ert rena sinne. Så att ni tänker på vad som har blivit förutsagt av de heliga profeterna och på budskapet från Herren och frälsaren som ni har hört era apostlar förkunna. Här gör han ju verkligen en påminnelse eller en uppmärksamhet, att de ska vara uppmärksamma på vad profeterna har sagt och vad Herren hade förkunnat för dem genom apostlarna. Framförallt ska ni veta att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina begär och som förtalar och hånar er och frågar: hur går det nu med löftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det har varit från världens begynnelse. Men det som påstår detta bortser från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord. I vatten och i kraft av Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. Men det himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparad åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga ska dömas och bli fördömda. Men glöm inte detta, mina älskade, att en dag för Herren är som tusen år och tusen år som en dag. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte så som en del menar. Nej, han har tålamod med er eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig. Men Herrens dag kommer som en tjuv och då ska himlarna försvinna under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och de verk som är på den inte finnas mer till. Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt ska ni då inte leva? Medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst. Den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Men nya himlar och en ny jord rättfärdighet bor väntar vi på efter hans löfte. Därför, mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom. Och räkna med att vår Herres tålamod tjänar till er frälsning. Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt en vishet som han har fått. Och så gör han i alla sina brev när han talar om detta. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor förvränger till sitt eget fördärv. Något som också sker med de övriga skrifterna. Därför, mina älskade, då ni redan vet detta, var på er vakt så att ni inte dras med i det laglösas villfarelse och förlorar ert fäste. Väx istället till i nåd och kunskap om vår Herre och frälsare Jesus Kristus. Hans är äran nu och till evighetens dag. Amen. Jag ville ta med hela sammanhanget. Inte rycka ut någon lösryckt vers ur det här viktiga sammanhanget. Men som jag sa, det är så viktigt för oss i våra dagar att vi förstår verkligen den tid vi lever i. Och inse då att det är så väldigt viktigt vad vi gör av den tiden som vi har till vårt förfogande. Det står om trons hjältar i Bibeln, hur de levde sina liv. I Hebreerbrevet 11 bland annat om trons hjältar. Och det står om att de tjänade Herren under sin livstid på något sätt. Och de fick det eftermälet, den efterskriften över sina liv, att de hade tjänat Herren under sitt liv. Och jag önskar verkligen att det skulle bli så också med mitt liv. Att det blev någonting som blev sagt att han levde för Herren. Och han tjänade Herren under sitt liv. Vad vi gör med vårt liv under tiden vi väntar. Det står ju så här att Herrens dag, den kommer som en tjuv. Alltså att man inte riktigt kan räkna ut när han ska komma. Även om det är många som sysslar med det helhjärtat. Och att försöka få klart för sig att nu den 28:e, då kommer Herren tillbaka. Men det finns ingen tydlig beskrivning i Bibeln på att vi ska kunna göra det. Men vi ska kunna tyda tiden och förstå att hans ankomst är nära. Och det räcker, tror jag. Inte veta exakt när han kommer. Att på det datumet, det året och den tidslaget, den klockslaget, då kommer han. Den Herrens dag, den kommer som en tjuv. Då ska himlarna försvinna under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och de verk som är på den inte finnas mer till. Då nu allt går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt ska ni då inte leva medan ni väntar på Guds dag. Och till och med påskynda dess ankomst. Hur heligt och hur gudfruktigt ska ni då inte leva. Jag tror att det är viktigt att vi förstår att det betyder någonting hur vi lever våra liv. Att inte dras med i allt som alla andra sysslar med. Det har ju blivit en trend nästan inom våra led, alltså att istället för som det var förr, ju förr desto bättre, ni vet det där, så säger man så här idag att man ska försöka leva så nära världen som möjligt så att det ska vara lätt att komma in till oss på något sätt, att det ska vara så lite skillnad mellan oss och världens barn så att ingen ska känna sig utstött och förvirrad, utan att de ska lätt kunna komma med i församlingen och komma med i vår gemenskap. Kanske ett till viss del rätt resonemang, men det kan bli förvirrande nog att istället för att, som Bibeln talar om, att det finns faktiskt en ganska stor skillnad. Och Mose, som jag nämnde om i onsdagens bönekväll, att Mose han bad om att det skulle verkligen märkas att han och Israels barn, de var det utvalda folket. Att de skulle utmärkas framför alla andra folk, står det i folkbibeln. Men jag tror en rättare översättning skulle vara att utmärkas bland alla andra folk. Alltså visa sig att de där, det är en kristen. Det där är en kristen. För han har en resväska med sig, han väntar på uppbrott när som helst. Alltså att det skulle märkas. Och det handlar inte bara om klädsel, utan det handlar ju om ett kristet utseende, ett kristet beteende, skulle jag vilja säga. Att handla på ett speciellt sätt, att man beter sig på ett speciellt sätt. Han går som en kar, han ser ut som en kar, sjunger Agnes. Men alltså han går som en kristen, han ser ut som en kristen, han är en kristen. Ska jag vilja påstå. Och det måste ju i dessa tider, alltså när vi lever, ju närmare Herrens tillkommelse vi lever, ju större skillnad måste det kunna bli. Och att Guds folk på något speciellt sätt utmärker sig tydligare och tydligare, ju mörkare det blir i världen, så kommer ju Guds ljus att kunna synas ännu mycket bättre. Och det är fascinerande när vi talar om att mörkret sänker sig över vår värld mer och mer. Men Guds ljus har ju inte förminskats. Utan när du tänder en tändsticka eller ett ljus i ett mörkt rum så slukar inte mörkret upp ljuset. Utan ljuset fördriver mörkret. För ljuset har vunnit seger. Ljusets herre har vunnit seger. Och därför så är det så viktigt hur vi lever våra liv. Därför att jag tror att det liv vi lever här på jorden, det ger en respons i den himmelska världen. Alltså det blir en reaktion i den himmelska världen på hur vi lever här nere. Och jag ska titta på några bibelexempel som jag kan luta mig mot när jag säger så. Att det blir en respons i himmelen på hur vi lever våra liv här nere på jorden. I Matteus, det sjätte kapitlet, ska vi börja och läsa bara några verser där. I Matteus, det sjätte kapitlet. Vi kan läsa från vers 19 och till 21. Samla inte skatter på jorden där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla er skatter i himlen där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Det här kan ju verka lite märkligt, men jag tror alltså att det är så viktigt med var vi har vårt intresse, var vårt hjärtas skatt finns och vart vi har vårt fokus. Där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. För man kan ju ha sitt hjärta på väldigt tudelat. Att jag har mitt hjärta i Ådalen. Och det kan ju ha sin sanning. Men att ha sitt hjärta i den himmelska världen, att det är dit jag är på väg. Och att det får bli så tydligt så att det märks att det där han är på väg, det syns på hans beteende, ett kristet beteende. Men hur samlar man sig skatter i himmelen? Finns det något konto man kan sätta in på, eller vad, finns det någon möjlighet att samla sig skatter i himmelen? Hur gör man det? Ett sätt att samla sig skatter i himmelen talar Jesus om i det 19 kapitlet i samma evangelium, i Matteus, det 19 kapitlet. Vers 21 så säger Jesus de här orden: vill du vara fullkomlig, gå och sälj vad du äger och ge åt de fattiga. Hör här, då ska du få en skatt i himmelen, och kom sedan och följ mig. Så ett sätt att samla en skatt i himlen, det är att gå och sälja det man äger och har, så får man en skatt i himlen. Jag tror inte ordagrant det här betyder, att vi ska sälja huset och bilen och båten och sommarstugan och skorna och kläderna och ja, allt. Och så vet att då har jag säkerligen en skatt i himlen. Utan jag tror fortfarande det handlar om var mitt hjärta är. Sitter det i bilen, håller på att säga. Sitter det i villan? Eller sitter det i himmelen? Alltså ha mitt huvudintresse. Jag vet att den tid jag har här nere är kort. Att snart kommer Jesus tillbaka. För så har man ofta att vi ses igen. Ja, om Herren dröjer och vi får leva. Det uttrycket hör jag inte så ofta idag. Om Herren lever och vi får dröja, låter det hellre, tror jag. Men om vi får leva och Herren dröjer, det är villkoret. Men vi vet inte säkert. Han kan komma imorgon, han kan komma idag. Och därför så säger vi för säkerhets skull, om vi får leva och Herren dröjer. Men han kommer snart, det är ett som är säkert. Det är så mycket som talar för det. Att sälja allt, det hjälper ju inte om inte jag har mitt hjärta på rätta stället. Utan det handlar ju mer om att ge sig helhjärtat med allt det jag har, allt det jag är till Herren. Jag tror det är det handlar om. I det står ju också i första Petrus brev, det första kapitlet, och verserna 3 och 4, kan citera det också. Första Petrus brev, vi var ju andra Petrus brev när vi började. Första Petrus brevs första kapitel. vers 3 och 4. Välsignad är vår Herre Jesus Kristus, Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesus Kristi uppståndelse från de döda fört oss på nytt till ett levande hopp. Till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som förvarat åt er i himmelen. Det här arvet som är förvarat åt oss, det finns där. Det finns inte här. Så att jag menar, vårt fokus bör det vara mer konkret koncentrerat till den himmelska världen. För det är dit vi är på väg. Hör jag på att säga antingen vi vill eller inte. Men jag tror att när vi frågar människor i dagligdags, vart vill du att hamna till slut när du dör? Så tror jag att 98% skulle svara himmelen om man nu skulle säga vad är alternativet? Himmel eller helvete? Oj, nu sa jag det, man inte får säga i offentlighetens ljus att det finns ett helvete. Men det finns en himmel. Det vill många höra. Och att det är dit alla är på väg, oavsett hur man beter sig här nere på jorden, så är alla på väg till himmelen. Alla vill till himlen, men ingen vill dö. Sjunger en känd väckelsesång. Nej, Timbuktu heter det. Alla vill till himlen, men ingen vill ta konsekvensen av hur man kommer dit. Och det är inte bara alla som dör som kommer till himlen, utan den som har sagt sitt ja till Jesus. Här nere, här har vi möjlighet att avgöra vart vi ska hamna någonstans och vart vi är på väg. Jag är på väg till himlen. Vill du följa med? Det finns plats. Det finns fortfarande plats, så häng med. Ett sätt att samla skatter i himlen var att ge sitt allt, hela sitt liv till Herren. Det står så här om, vi går tillbaka till Matteus evangeliet och läser ifrån det 18 kapitlet. Vi har läst om det här om sistens. Allt vad ni binder på jorden. Matteus 18 och 18. Allt vad ni binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt vad ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Vi talade om det här hur vårt liv ger respons i det himmelska. Och det är så mycket knutet till hur vi lever vårt liv här nere. Så att ju närmare Herren vi lever, ju mer inriktat vårt liv är på det himmelska, på att Jesus finns där och det är dit vi är på väg, så kan vi hantera, så det vi hanterar här nere på jorden får en respons där uppe i himmelen. Allt vad ni binder här nere är bundet där uppe. Och allt vad ni löser här nere är löst där uppe. Och sen står det så här i Lukas, vi kan läsa det också, i det 15 kapitlet i Lukas evangeliet så nämns det vad som händer i himmelen när någonting sker här nere på jorden. I Lukas 15, vers 7. Det är liknelsen om det återfunna fåret. Och så säger han till avslutning på den liknelsen att på samma sätt blir det glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig. Inte över 99 rättfärdiga som ingen omvändelse behöver. På samma sätt blir det glädje i himlen när en människa här nere omvänder sig. Än en gång ett bevis på att det blir respons i himlen på det som händer här nere. När vi vänder våra hjärtan till Gud. Det blir glädje i himmelen. Och jag kan väl också ta det. Jag kan gå tillbaka. Jag glömde ju bort det. Jag skulle ha citerat det också ifrån Matteus 18. Det är en sån viktig sak att får inte glömma bort det. Den 18 versen ska jag läsa där också. Det har jag läst, men vad var jag skulle ta där? Det var någonting om det här med att eh, Vänta, jag ska se nu. Tionde versen måste det vara, ja. 18:10. Det handlar om förförelsen. Det man, ni har gjort mot en av dessa mina minsta, ni vet. Så står det i det tionde verset. Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte. Se till att inte förakta någon enda av dessa små. Jag säger att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte. Alltså hur vi responderar, vad vi ger för reaktion eller hur vi hanterar, hur vi bemöter de små. Det får en respons i den himmelska världen. Och så ska vi läsa ett sista, och då ska vi ta ifrån Gamla testamentet, ifrån Jesaja 58. Där står det om falsk och äkta fasta. Och det är ju viktigt det här när vi börjar prata om att vi behövde hitta tillbaka till fasta. Att ta fasta på fastan. Idag handlar det mer om att vi ska be och fasta. Men vi ska be och fasta. Det betyder alltså att avsätta tid för Herren. Det kanske inte alltid behöver handla om att sluta äta. Att ta fasta på det sättet. Utan det är så mycket som fångar vår tid. Så jag tror att detta med fasta, det handlar mycket också om vad vi väljer att göra, prioritera i våra liv när det handlar om detta med att söka Herren eller att titta på tv, vara framför datorn eller gå ut eller hur handla eller vad vi än gör. Men alltså just det här med att prioritera vår tid till Herren, att avsätta tid för Herren. Men här hittar vi också ett sätt att fasta som är viktigt i vårt sammanhang. När det handlar om det vi gör här nere får en respons i den himmelska världen. I Jesaja 58 så läser jag från vers 5. Skulle detta vara en sådan fasta som jag vill ha? En dag då människor ödmjukar sig, att man hänger med huvudet som ett sävstrå och sätter sig i säcktyg och aska. Vill du kalla det att hålla fasta och en dag till Herrens välbehag? Så säger han så här, nej, detta är den fasta jag vill ha. Lossa orättfärdiga bojor, lös okets band, släpp de förtryckta fria, bryt sönder alla ok. Jag delar ditt bröd åt den hungrige, skaffa det fattiga och hemlösa en boning. Klä den nakne var du än ser honom och drag dig inte undan för det som är ditt kött och blod. För den som är ditt kött och blod, då ska ljus bryta fram. Och morgonrodnaden och ditt helande visar sig med hast. Din rättfärdighet ska gå framför dig och Herrens härlighet följa i dina spår. Då ska Herren svara när du åkallar honom. När du ropar ska han säga, se här är jag. Om du gör dig av med varje slags ok, om du slutar att peka finger och tala onda ord, om du delar med dig åt den hungrige av det du har och mättar den som lider nöd, då ska ditt ljus gå upp i mörkret och din natt bli lik middagens ljus. Och Herren ska alltid leda dig. Han ska mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du ska vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång vars vatten aldrig tryter. Vilka enorma löften som är knutna till hur vi beter oss. Vårt förhållande till varandra, till vår omvärld. Ett kristet beteende. Inte bara ett kristet utseende, utan ett kristet beteende som visar att vi tillhör Herren. Att vi är på väg, att snart kommer han att hämta oss. Och då vill vi ha med oss så många som möjligt förstås. Men att det blir en respons i himmelen på hur vi beter oss. Det är det jag vill ha fram här idag. När vi nu tänker på att Jesus kommer snart. När vi nu står inför jul snart och vi har första advent idag och vi vet vilket stök vi har haft med att försöka göra ordning som man bör inför den här helgen, första advent. Att det har stökats och det har brötits där hemma och det har satts upp slingor hit och slingor dit och ljusstakar här och ljusstakar där. Och vi har tänt det första ljuset. Allt är klart. Jo, jo. Och sen är det nästa fas. Nu kommer snart jul. Julafton med allt vad det ska innebära. Med hemvändare och det är julklappar hit och julklappar dit. Det är ett väldigt bök och stök inför såna här stora helger. När det handlar om egentligen att Jesus kommer snart. Inte bryr han sig om vi har köpt 70 julklappar. Utan han har sett till vårt hjärta om vi har en väntan. En längtan efter att få se honom när han nu kommer på himmelens skyar. Snart kommer Jesus. Låt oss vara redo. Göra i ordning för hans ankomst. Ska vi be tillsammans. Herre, tack för att du kommer snart, Herre. Och att du sitter på Faderns högra sida idag och ber för oss. Tack för att vi får ha en hög förväntan om att din ankomst är mycket nära, Herre. Att hjälp oss att leva vårt liv så att det behagar dig. Men att det också leder människor till dig, Herre Jesus. I Jesu Kristi namn. Att det handlar så mycket mer om vad vi gör mot våra medmänniskor. Och så vidare. Och att det kan få ge en respons i den himmelska världen, Herre. Tack för att du vill ge oss av din välsignelse. Om vi ger oss av oss själva och den tid vi har till förfogande till dig, Herre. Och nu ber jag att du ska ge oss nåd att vi får komma dig riktigt nära. Att vi får säga vårt ja till dig än en gång och söka ditt ansikte idag mer än någonsin tidigare, Herre. Att komma dig riktigt nära och få göra avtryck i vår samtid, Herre. I Jesu Kristi namn, jag ber om det, Herre. Amen. Amen.